Hej, ett litet meddelande från producenten till att börja med. Vi är smärtsamt väl medvetna om att många av er har problem med att få de senaste avsnitten av podden att dyka upp i Apples podcast-app. Vi jobbar aktivt med att lösa det, och om det strular för er så kan ni testa att sluta följa och sen börja följa podden igen, alternativt att söka på ledarredaktionen i appen. Om det fortsätter strula ändå så vill jag gärna att ni mejlar till ledarsidan@svd.se och bifogar en skärmbild av hur det ser ut i eran app. Skriv gärna Apple i ämnesraden också, så ser jag det på en gång. Tack så mycket för tålamodet, och ett särskilt tack till de lyssnare som har lagt avsevärd tid på att hjälpa mig att felsöka det här väldigt obegripliga problemet. Nu kommer dagens avsnitt.
Det är måndagen den 22 april. Jag heter Mattias Svensson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens gäst är Jonas Hellman, författare, skribent och senior rådgivare på en byrå som heter Gelmuyden Kiese. Hoppas jag fick rätt uttal där. Men som 2012-2016 bodde och arbetade i Mumbai, Indien. Och framförallt det sistnämnda har förmodligen haft betydelse för boken han nu skrivit, Indien på väg. Välkommen Jonas.
Tack.
Varför har du skrivit den här boken?
Av två skäl. Ett mer rationellt skäl, att jag inser att Indien som land som växer så mycket och som får som ökad betydelse är så underrapporterat i Sverige. Folk kan så lite om det, och det behöver berättas mer om Indien. Och sen är det ett emotionellt skäl också. Vi bodde ju där i 4 år, och det är en så otroligt stark upplevelse. Det på något sätt bara måste jag skriva av mig om.
Ja, jag tycker du förmedlar båda de här argumenten i boken väldigt väl, får jag ju säga. Att man både får den här känslan för wow, och det här visste jag inte. Och sen också att jo, men det är ju rätt viktigt. Vi ska försöka komma in på båda aspekterna. En sån här intressant sak jag lärde mig av att läsa den här boken är att i Indien är det inte författaren Salman Rushdie kontroversiell för boken Satansverserna, där han alltså drev med profeten Mohammed, vilket resulterade i en fatwa från Iran, And the Rest is History, utan för en annan bok. Berätta.
Precis, han har ju skrivit många böcker, och Salman Rushdie, för att börja med att säga det, han är ju från Bombay, som stan hette på den tiden när han levde i Bombay. Så han har ju skrivit i många böcker och berättat om sin ungdom där. Men han skrev ju en annan bok där, som också översatts till svenska, som heter Mårens sista suck på svenska. Och i den här romanen så skojar han ju med en politisk ledare i Mumbai som heter Bal Thackeray. Bal Thackeray gjorde ju karriär som serietecknare, skämtecknare i tidningen. Man kan kanske tycka att en sån person borde ha lite...
Ja, om du delat ut så borde du kanske kunna ta, men det brukar ju vara känsliga själar.
Det var inte Bal Thackerays grej, utan Salman Rushdie var populär ända tills han skrev den här boken, och de förstod att alltså, personen i boken heter inte Bal Thackeray, men det finns ju tydliga paralleller i beteende, och det ledde till att Salman Rushdie då inte är välkommen.
I sin hemstad eller i hela landet?
Nej, men han har även fått problem med hela landet. Och det skulle vara ett stort säkerhetsproblem om han försökte åka tillbaka. Alltså, de är inga snälla killar, de här Shiv Sena som Bal Thackeray då grundade och ledde. De är ju hindunationalister. Det är inte samma sak som BJP, utan det här är en annan hindunationalistisk rörelse som egentligen börjar med som någon form av regional hindunationalistisk rörelse. De är ju i den här delstaten Maharashtra. De pratar Marathi, som är det lokala språket. Men, Men de styr periodvis staden. Det var de som drev igenom att namnet skulle ändras till Mumbai. De går klädda i orange klädda kläder och drar fram motorcyklar. Och, ja, det är lite Hells Angels också över dem, om man säger så. Vi var där när Baltacchi dog, och det var ju hundratusentals människor ute på gatorna på grund av hans död. Och ja, alla sa ju till oss, håll er inne. Och även svensk media visade de här enorma bilderna, hur den här liksom enorma folksamlingen.
Ja, det är tydligen lätt att såra nationella känslor i Indien, religiösa också kan jag tänka mig. Hur kan det ta sig uttryck i vardagslivet och i samhället? Du var ju inne på det lite här.
Ja, du menar hur det tar sig uttryck i samhället? Vi har ju den här motsättningen mellan den hindunationalistiska ideologin som har vuxit fram, som har sitt ursprung långt. Alltså det är egentligen 1800-tal och sen 30-tal och så har den vuxit fram och så har den blivit ännu starkare med BJP som är den politiska grenen av den här rörelsen och Modis ställning som premiärminister. Men det finns ju konflikter mellan de olika religiösa grupperna. Och det är för hindunationalisterna är det ju framförallt muslimerna de har problem med.
Men de tycks även vara sådana här kulturkrig.
Ja, ja.
Salman Rushdies bok förbjöds. Förra året var de jättearga på en Bollywoodfilm där sångerskan hade en då saffrans gul bikini när hon sjöng en sång med
erotisk. Och saffrans gult är ju deras färg då. Så att den är ju... Och Indiens flagga har ju tre färger. Mm. Och då är det den saffransgula färgen och den står för hinduismen, och den gröna färgen och den står för islam, och så den vita som är kristna och övriga grupper. Så att de klär sig och håller på i saffranskult. Nej, men det är mycket bråk om tempel och olika grejer. Nej, och det om man säger så här, när politik, det kan ju handla om ekonomiska ideologier. Här är det inte det som är huvudlinjen, utan här är ju i deras värld så är ju huvudlinjen religiös, och då blir det en rad sådana olika symbolfrågor och stolthet och man får inte kränka och så vidare. Och det är också som en av de stora symbolfrågorna har ju varit det här templet i staden Ayodhya, där de då i samband med en demonstration på 90-talet så rev ju hindunationalister den moské som stod där och som hade stått där sedan 1500-talet. Och argumentet för detta är ju då att det tidigare har stått ett tempel, och man har grävt fram olika, som man säger, är bevis för att det stått ett tempel. Vi vet inte, liksom någonstans har det bestått ett tempel. Men om det var exakt där, finns olika uppfattningar om. Och nu har man då under Modis tid byggt en ny tempel där. Alltså man sagt till muslimerna, ni får bygga en moské, men ni får bygga den på ett annat ställe. Och det här är ju liksom en typ av symbolfrågor det blir väldigt laddade, otroligt känslostarkt. Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det är ju just en hindu-nationalist som för närvarande styr landet. Du har varit inne på det, Narendra Modi. Du skriver mycket om honom och hans styre i boken. Om vi börjar med personen Modi, vad finns att säga om honom?
Ja, han är en väldigt speciell person. Han är född 1950. I delstaten Gujarat, i en liten stad. Hans pappa var teförsäljare på stationen. Och det, ibland sägs det samma kastlösa, det var han inte. Men han är lågkastig. Och hade en barndom som jag förstår det. Det finns ju liksom, dokumentationen om detta är ju vad han själv har berättat. För det är ju inte så att det finns massa fotografier eller så. Men han var väl en sökare, och absolut, han är ju en person som vill saker. Så han vill ju liksom vidare i världen, och detta ledde till att han i 17-årsåldern bröt upp från familjen, gav sig ut och vandrade i bergen i Himalaya och kom hem efter 2 år. Och han, alltså tidigt, redan liksom som 10-åring så var han engagerad i det här hindunationalistiska rörelsen, som var liksom hans politiska ungdomsförbundsupplevelse. Han blev inspirerad av kriget mot Kina de hade då, och deras stora besvikelse att Kina kunde bara kränka deras territorium utan att de hade försvarskrafter. Han är liksom kriget på Pakistan, sånt här. Så det är viktiga upplevelser för honom i ungdomen.
Mm. Men det, sen som politiker så är han också, alltså han har ett väldigt brett tilltal och också eget tilltal i egna plattformar.
Absolut, han är ju någon form av naturbegåvning som kommunikatör. Han kommer från den här enkla bakgrunden. Det som hände var att han jobbade bara i olika partipositioner, ansvarig för kampanjen där, lite som politisk ombudsman och sådär inom första RSS och sen BIP. Det är ju hans bakgrund. Han har i och för sig studerat akademiska studier, men det är ju inte världens mest avancerade utbildning han har. Och sen så blev han då satt som, eller vald till chefsminister i delstaten Gujarat. Det är då en delstat med 60 miljoner invånare. Så det är en ganska stor och viktig delstat, men absolut inte den största. Och det här är en delstat som den ligger vid kusten, och den är känd för mycket handel och industriproduktion jämförelsevis i Indien. Och det har präglat honom. Och då är han, liksom, så han kommer till makten och han är präglad av de här två idéerna. Hindunationalismen i kombination med att han ser ett behov av ändå handel och industriproduktion för att göra landet rikt. Inte av liksom ideologiska skäl, utan som ett medel för att... Men sen var det ju det, när han hade blivit chefsminister så inträffar ju den här händelsen 2002 när det kom ett järnvägståg med hinduiska pilgrimer från just det Ayodhya som hade varit där, och tågvagnen blir anfallen av muslimer som enligt vad historien säger i alla fall slog ihjäl massa hinduer som var på tåget. Och exakt vad som hände, hur det hände, varför hände det här och så här, det är oklart, det finns olika uppfattningar om, men det här ledde då till kravaller i stan där och runt om i Gujarat, när de det var ju mycket hinduer som gav sig på muslimer i en hämndaktion, och totalt sett så dog mellan 1000 och 2000 personer, och massor med hus brändes ner, och det var våldtäkter, och det var det ena värre än det andra, och det pågick under flera dagar, och han var chefsminister, och kritiken mot honom då var att han inte stoppade detta. Själv säger han att han gjorde allt han kunde för att stoppa det. Så det är en historia som ligger i hans bakgrund. Och när han skulle då ville bli BDPs kandidat inför valet 2014, så var den initiala reaktionen från många i partiet: nej, det får du inte, för att då kommer valet bara handla om det här. Alltså innan han var premiärminister så hade ju USA ville ju inte ge honom visum, och inte Storbritannien heller, för att de ansåg att han var förknippad med den här historien. Men han blev vald till premiärminister, och han har en otrolig kommunikativ förmåga, och han använder sociala medier och en otrolig talare, så här masstalare, och han har även en eget radioprogram där han pratar med folket, och det finns överallt.
Ja, och det är väl den här, det är ju ett vanligt populistiskt att man talar inte via medier till exempel, utan man har direkta kanaler till sitt folk.
Precis, Modi ger inga intervjuer i princip alls, utan han har sina egna kanaler. Och som sagt ett radioprogram där han talar på en söndag varje månad direkt till folket så där, istället för komma världen.
Hur har han varit som premiärminister?
Ja, alltså han har ju varit en mycket färgstark premiärminister. Nu så när man Indienbedömare säger ju att ja, men det är liksom, nu är han en av de tre stora premiärministrarna. Det var Nehru och Indira Gandhi och nu är det Modi och de andra är betydligt mer okända personer. Och han har ju suttit i 10 år, han blev omvald 2019 och mycket talar ju för att han nu blir omvald igen och då kommer att sitta i 15 år. Han har ju varit alltså färgstark i bemärkelsen, han har ju varit mycket och haft väldigt mycket möten ute i världen. Han har varit här i Sverige, han har varit i Vita huset massor med gånger. Han träffar alla möjliga världsledare, han har hållit G20-möte i Indien under spektakulära former och så han är ju liksom en ledare som har ja, indierna ser ju honom verkligen som någon som företräder deras land och han har och sen har han gjort massor med investeringar i infrastruktur och landet har elektrifierats vid något tillfälle så sa han så här, nu är hela landet elektrifierat och då var det någon som hittade att ja, men vi har några byar här som inte är elektrifierade och då sa han omedelbart till att ordna det. Han ska bygga liksom, projektet att bygga toaletter till alla i hela landet. Och det är mycket sådana här bidragsgrejer, gastuber. Alltså, så han har gjort mycket grejer som är förbättringar för människor. Han är också väldigt populär. Mm. Så tittar vi på Pew Research gör ju mätningar på de ledande politikerna i olika länder. Då länder där det är rimliga val, någorlunda rimliga val. Och då är det ju liksom 70% i Indien som säger att Modi är en bra premiärminister som har bidragit till landet. Och det ska då jämföras med att så här, Macron och Biden och även i Sverige ja, så är det liksom
30%. Det är väldigt svårt för demokratiska politiker att bli omvalda, så bara det är ju en prestation att vara mer. Och nu har ju då, när det här sen så har valet startat den 19 april, men det pågår ända till 1 juni.
Nej, vänta, det har inte startat, 19 är på fredag. Ja, just det, när det sänds.
Ja, vi fuskar lite och spelar in i förväg för att vara lite i framkant. Om vi börjar med processen, vad finns att säga om den och vad är det för olika val?
Ja, nej men alltså man har ju det stora viktiga valet som gör att man säger som ett nationellt val, det är ju valet till Lok Sabha, det vill säga deras underhus. För att förstå systemet så ska man kanske likna med det brittiska systemet, att de har underhus och de har överhus. Och här är den stora grejen, hur ser underhuset ut? Och det är det man väljer nu i hela landet. Sen pågår det samtidigt, finns det delstatliga val och lokala val. Men det är olika på olika ställen hur de ser ut. Och man har inte, att det är så här utspritt över 6 veckor, det beror ju på att man inte har samma valdag överallt. Utan det ligger lite olika fördelat och det är 7 olika omgångar man ska hinna med. Det är inte så att man ens har samma valdag överallt i en delstat, för även delstaterna är ju väldigt stora.
Ja, det är ju en påminnelse om det. Ja. Du har ett exempel på att man har inte ens samma skatt, eller man har precis infört samma skatt på ett sätt. Vilket ju kan låta självklart för oss i Sverige, men i ett sånt här stort land med så stora delstater så har det inte varit det.
Nej, men nu pratar vi om det du nämner i var en reform som var väldigt omtalad. De jobbar med väldigt länge och som är så här momsen. Ja. Så att man, för att förstå Indien måste man också snarare tänka Indien som ett EU ungefär. Mm. Det är ju massor med olika, egentligen delstaterna är som länder och folk pratar olika språk och det är olika regler. Allt möjligt. Så att då var det ett problem ju att man inte hade samma skatt i olika delstater, vilket ledde till jättelånga lastbilsköer. Mm. Så när vi bodde där innan man hade genomfört den här reformen, och när man såg en delstatsgräns, då kunde man se enorma köer, och jag vet också någon gång vi skulle ha leverans med någonting med en lastbil, då hade de här stackars människorna suttit där i flera dagar och väntat vid delstatsgränsen till Maharashtra. Men han lyckades med greppet att införa enhetliga, hur ska man säga, GIST-momsregler. Även kongresspartiet hade tidigare försökt att införa detta, och då var han, försökte han själv stoppa det, för att han det är ju som en politiker.
Det är en sak att regera och en annan sak i opposition, och så vill man gärna vara den som levererar. Ja, de flesta kommentatorer, du har varit inne på det, verkar vara ensam om att det här blir en promenadseger för Modi. Är det Och vi är väl inne på det, liksom, att är det den ideologiska hindu-nationalismen som lockar, eller är det just den här ekonomiska...
Det är olika för olika väljare. Och när vi säger promenadseger, så är det ju inte... I förra valet när han vann så fick han 36% av en popular vote. Och det är ju inte så att de allra flesta, alltså de flesta väljare som deltar, kommer att rösta på Modi. Många kommer att rösta på olika regionala partier eller partier baserade på kasto eller något annat. Men valsystemet, som är det här liksom brittiskt inspirerade med majoritetsvalsystem i enmansfolkretsar, leder ändå till att han kommer att ta hem det här med mycket stor sannolikhet. Antingen i form av, som han har nu, att BJP har egen majoritet i Lok Sabha, eller att hans koalition med 30 plus partier, NDA, får en majoritet och då syr han ihop liksom det med de andra partierna. Men
det verkar på de flesta som att det är ganska förutsägbart.
Ja,
alltså finns det någon överraskning man kan...
Det är ju väldigt intressant att se hur det går för BJP.
Mm. Och för Modi är populärare än sitt parti.
Modi är populärare än sitt parti, och man kan ju absolut tänka sig ett scenario där det inte går, där BJP i många delstater visar sig vara mindre populärt än vad man har trott. Och det kan ju då vara liksom en signal. Mm.
Vad har hänt med det tidigare så dominanta kongresspartiet?
Kongresspartiet finns kvar men har blivit en mindre parti. I senaste valet fick de 19% av rösterna. Det är ju liksom, det är klart, det är ju inte, det är ju ändå ett betydande parti, men det ledde bara till ganska få platser i Lok Sabha, för de liksom dominerar ingenstans längre. Partiet, den företrädare de nu har i valrörelsen är ju Rahul Gandhi, och han är ju då son till Indira Gandhi och son till Rajiv Gandhi. Jag skulle själv säga, efter att ha sett när han framträdde i intervjuer och så vidare, att även om han bildmässigt om man tänker som västerlänning, så tänker man att han är ju yngre och piggare och mer bildskön, sådär, tänker man. Men han har ju ingen politisk talang, är ju min bestämda känsla. Han presterade ju uselt på intervjuer och så från första början, och det är ju på något sätt att bädda för ett misslyckande att ta samma kandidat som nu har förlorat två gånger för Modi och ta upp honom en tredje gång. Det verkar inte som en framgångsväg.
Och han har också fått en fängelsedom mot sig. Även om det...
Precis. Att han, det var ju förra året när han höll ett tal faktiskt i delstaten Gujarat, och då sa han vid tillfället att hur kan det komma sig att alla som heter Modi är tjuvar? Och så hänvisade han till två Modi som var dömda för olika kriminella verksamheter. Och så sa han, och så var premiärminister Modi. Modi är ett ganska vanligt namn, så det går ju att hitta. Men så han kallade premiärministern för en tjuv, och då blev detta polisanmält av BJP i Gujarat, och det blev en rättegång och han dömdes till 2 års fängelse. Sen överklagades ju den här domen till högsta domstolen, och högsta domstolen avfärdade den, men...
De gjorde det väl till en villkorlig dom, om jag förstått det rätt. Men det hade betydelse, för hade han fått det strängaste straffet så skulle han inte kunnat kandidera.
Precis, och han tvingades ju också avstå från sin plats i Lok Sabha, parlamentet, under den här tiden. Sen fick han ju komma tillbaka.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Men det är ju en indikation på att det har inte gått bra med yttrandefrihet och den typen
av rättigheter. Precis. Även om man har val och det finns många partier i de här valen, så är det absolut så att, och det pekar ju många av de här instituten som jobbar med att mäta demokrati och mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, och så visar ju på punkt efter punkt att det har försämrats. Och vad gäller yttrandefriheten, då är det ju liksom censur, självcensur. Det finns exempel på att journalister har arresterats och som sitter...
En BBC-dokumentär om Modi som tog upp just de här händelserna du var inne på tidigare har väl stoppats?
Den har ju inte stoppats i England. utan där har den ju visats. Men i Indien får den inte visas. Det är två delar. Och dessutom så gjorde de ju razzia mot redaktionen sen. Och det är också den typen av grejer man gör som är någon form av bestraffning, kan man misstänka.
Ja, och det finns också en affär i Kanada som... Där är någon som har mördats.
Ja, precis. Det är en annan historia. Nej, men det här är väl liksom ett exempel på hur Indien... att de har massa säkerhetspolitiska konflikter och frågor i världen, och plötsligt dyker de upp när Indien blir starkare och viktigare. Och det som hände i Kanada var ju då att en sikh-ledare blev mördad. Och plötsligt höll ju Trudeau då en presskonferens där han sa att de visste i princip att det var Indiens säkerhetstjänst som hade mördat en sikh på kanadensisk territorium. Det bor många exilsiker i Kanada, och sikarna är ju då en speciell religion. De flesta i Indien som är sikar bor i Punjab, och där finns en sikhisk självständighetsrörelse som vill ha ett eget land, och det här gillar ju inte den nationella regeringen, så det är ju den konflikten som det här rimligen handlar om. Men detaljerna i detta vet vi inte. Det var ett annat mord som de försökte genomföra i New York, men som de misslyckades med.
Mm. Ja, och det är mycket blod i modern historia på ett helt annat sätt än vi är vana vid att förknippa med demokratier. Det kan man väl säga.
Ja, absolut. Så Indien är ju inte ett land som är militärt aggressivt. Det har ju inte den traditionen, men hela Indiens historia sedan landet blev självständigt 1947 är ju en ganska blodig historia, som ju började med den här delningen av brittiska Indien i Indien och Pakistan, där muslimer flydde till det som blev Pakistan, och hinduer och sikher flydde till andra sidan, det som blev Indien. Och det här var oerhört blodigt, och otroligt många miljoner människor dog. De blev ihjälslagna, brutala scener. Och uppfattningen när Indien blev självständigt 1947, den allmänna uppfattningen var ju i västvärlden och omvärlden var att det här kommer aldrig hålla, det kommer att splittras.
Så rätt udda, i ett gigantiskt lapptäcke, eller vad man ska säga, av...
Ja, precis. Men man har ändå lyckats hålla ihop det. Man har lyckats hålla ihop det som en demokrati. Här var ju liksom, det spelar ju säkert in att Gandhi sa att det skulle vara pluralism vad gäller religioner. Att man skulle tillåta olika religioner men då, och leva likvärdigt vid sidan av varandra. Men då har den här hindunationalistiska rörelsen växt parallellt med detta, som en delvis en protest mot den uppfattningen. Eller... inte bara delvis, utan det är en protest mot den uppfattningen, och tycker att Indien ska bli hinduernas heliga land. Så egentligen kan man ju säga att det är en parallell historia till Pakistan. Om Pakistan är ett muslimskt land, så tycker de att Indien på samma sätt ska vara ett hinduiskt land, där det är hinduerna som dominerar, och där lagstiftningen genomsyras av hinduismen. Och De säger absolut inte att andra människor inte ska få finnas i Indien, men de menar att andra människor måste stå tillbaka.
De ska assimileras och anpassas i de ska, med den här.
Ja, precis, och det sker ju även historieförfalskning, och man beskriver det i termer av att de här 200 miljoner muslimerna som bor i Indien skulle vara invandrare. Vilket ju de i väldigt,
de facto inte
nej, i väldigt liten utsträckning är. Och det är inte ens en gång så att de för många generationer sedan tillbaka kom som invandrare, utan ja, man kan ju kolla DNA sådär nu för tiden, och de är uppväxta i den regionen, och många är ju i praktiken konverterade hinduer, för man har ju gått över till andra religioner för man vill komma loss från kastsystemet.
Ja, den finns också. Om vi lämnar politiken och det här, på vilket sätt angår den här utvecklingen i Indien oss i ett litet kallt land på andra sidan jorden? Det finns ju flera aspekter av den här frågan, men om vi börjar med den ekonomiska, är inte Indien ett fattigt land som vi hjälper med bistånd?
Indien är på väg att bli en ekonomisk och politisk supermakt. Idag är det världens femte största ekonomi, men redan inom några år så är det världens tredje största ekonomi. Alltså USA, Kina och sen Indien. Indien har varit ett väldigt fattigt land. Det finns fortfarande många fattiga människor i Indien. Men du hänvisar till den här biståndsfrågan, och då var det ju så att 2002 så kom ju Indiens utrikesminister, när Göran Persson var på besök i Indien, och sa så här att nu vill inte Indien ha något bistånd längre.
Ja, det var
Ja, just det. Indien vill inte ha något bistånd längre. Och det sa de till flera länder. Det var inte bara Sverige som fick det budskapet, utan nu ser man det som att andra... Ja, vill ni ge bistånd får ni ge det till andra länder, men vi tar gärna högteknologiskt samarbete och forskningssamarbete och så, är vi gärna med på, men bistånd tycker inte vi ska ha, för vi vill liksom utvecklas själva. Och Modi har ju nu slagit fast hans vision för Indien 2047, när landet fyller 100 år, är ju att Indien ska vara ett utvecklat land. Det ska inte vara ett utvecklingsland, utan ett utvecklat land. Väldigt många människor har ju gått från fattigdom till någon form av liksom lägre medelklass tillvaro. Så att levnadsstandarden har höjts.
Ja, och genom sin folkmängd så finns det en mängd ingenjörer till exempel, kan jag tänka mig.
Ja, det är just det. Om vi tar, förlåt, jag tappar spåret där kanske lite grann. Näringslivsmässigt så är det ju så att det finns jättemånga ingenjörer. Indien utbildar fler ingenjörer än USA och Kina tillsammans. Sen kanske inte alla håller toppkvalitet. Men så om man kombinerar den här demografi, vi har inte pratat om den demografiska utvecklingen, men Indien har ju en väldigt ung befolkning. Medianåldern är 29 år, i Kina är den 40. Så det betyder att de närmsta decennierna kommer Indien ha väldigt många människor som är i arbetsför ålder, alltså 20, 30, 40-åringar som bidrar i ekonomin. Och det är i praktiken en beräkning som jag skriver om i min bok, alltså att om vi pratar 2030 så kommer var fjärde människa på jorden i arbetsför ålder att vara indier. Och så Indien är ju på väg att bli världens arbetskraftsreserv. Delvis är det ju redan det. Det kommer, av den invandring som Sverige har idag, så är det ju då en arbetskraftsinvandring, och då är Indien det största landet.
Och många pratar engelska.
Ja, de som kommer hit pratar engelska. Nej, men alltså, det bor ju fler människor som pratar engelska i Indien än vad det bor i Storbritannien.
Så bara genom sin storlek så är det...
Så blir det, och ekonomin har redan växt och den kommer att fortsätta växa. Och i slutet av detta sekel så är det fullt rimligt att anta att Indien är världens största ekonomi. Och på något sätt så... Kunskapen om Indien är ganska litet. Svenska företag investerar stort i Indien idag. Och det kommer många indier hit, och Indien blir ekonomiskt allt mer viktigt. Så det är klart att vi måste försöka förstå mer om Indien. Vill man förstå världen så måste man förstå Indien.
Och det här är ju ett väldigt stort aspekt, men det är inte den enda. Det finns även en geopolitisk dimension, eller förmodligen flera. På vilket sätt är Indien viktigt här?
Jo, men Alltså Indien är ju idag den av G20-länderna, så är Indien den ekonomi som växer snabbast. Men Indien, när de blickar framåt, så ser de ju snarare som G3, tänker de som sin framtid. Det vill säga det är USA, Kina och Indien. Det är de stora supermakterna i världen.
Inte Europa?
Nej, inte Europa. Och de ser det inte som att de gillar inte den här tanken på en bipolär värld, att det är två supermakter, utan de ser sig som den liksom tredje rörelsen, ska gärna samla länderna i syd och de andra. Och egentligen så är det är ju Kina man är mest bekymrad över. Det är Kina som man ser som den stora liksom fienden och konkurrenten, och man har ju haft krig och sammandrabbningar, och det är, fortfarande är det ju bråk om delar av i Kashmir i norr. Det är vissa områden som Kina kontrollerar, som Indien hävdar att det tillhör dem egentligen. Så det här är liksom en geopolitisk verklighet som vi nog måste lära oss att leva med framöver.
Och då blir det förstås, jag menar, är man bekymrad över Kina, så är Indien en möjlig viktig till exempel.
Ja, nej, men många företag, västerländska företag, flyttar ju nu liksom blickarna från Kina till Indien som det nya möjligheternas land ekonomiskt.
Mm. Och även i klimatfrågan blir det ju då svårt att runda Indien, en stor utsläppare. Hur är det med klimat- och miljömedvetenheten?
Jo, men det finns ju en medvetenhet om problemet. Det är ju inte minst präglat av att man påverkas väldigt tydligt i länder som, eller städer som Delhi, särskilt i norr, ja, men det märker man ju i Mumbai också, så är ju luften väldigt skitig.
Ja, jag jobbade med Henrik Sundbom, tidigare skribent på den här ledarsidan, som också bott i Indien och skrivit om Indien. Han kom hem med en mycket elak hosta efter ett besök där.
Ja, nej, men det är ju så att, och jag menar, det förekommer ibland så här statistik liksom av de 100 värst förorenade städerna i världen, så ligger de flesta i Indien. Och det här är ju men det här är ju liksom partiklar som släpps ut av när man eldar och saker och så. Och till detta kommer ju då förstås klimateffekter av koldioxidutsläpp.
Ja, och mycket av elen kommer från kol, misstänker jag.
Jättemycket av elen kommer från kol. De har egen kolbrytning, och traditionellt sett så är det liksom kolkraftverk som har varit grejen. Nu satsar de även på andra energikällor. De har byggt en sol- och vindkraftspark i öknen, saltökning i Gujarat, som är lika stor som Singapore och som ska producera massor med el. Solkraft har ju en potential i Indien med tanke på klimatet. Men det kräver ju mycket ledningar för att hantera det här, och de ska bygga 20 nya kärnkraftverk till 2030. Så det är ju egentligen, de bygger ut allt. För det måste de göra, för annars räcker det inte. Och det är inte, absolut finns det en medvetenhet därför de påverkas, och de är ju bekymrade över vattenförsörjningen och med rätta, för problem som kan uppstå om man inte sköter saker på rätt sätt.
Ja, de kommer ju och märker redan av alltså uppvärmningen, avsmältningen av isar i Himalaya de är så stora att de varken kan undvika att vara del av lösningen och en del av problemet.
Precis, och hur Indien hanterar detta är ju viktigt för oss också, därför att på något sätt, vi hjälper ju liksom inte att bara vi.
nej, verkligen inte. Så det här, allt det här tar ju Indien närmare oss liksom, som ett ofrånkomligt faktum, men också för att det är saker vi kan förstå. Ja. Och samtidigt när jag läser din bok så slås jag av hur mycket som är så otroligt främmande. det är förstås den skriande fattigdomen som fortfarande finns på många ställen. Att toaletter och elektricitet fortfarande inte är en realitet för många. Men det är också sånt här som kvinnosynen, alla religionerna. Du har både väldigt roliga och fascinerande beskrivningar av dem, och inte minst hur blodiga konflikter landet har levt med också i närtid. Det är förstås svårt att gå in på allt, men är det något som verkligen stuckit ut under dina år då du varit i Indien som verkligen varit, det här begriper jag verkligen inte?
Du menar, det här begriper jag verkligen inte? Ja, just det.
Eller bara slagit dig som väldigt, väldigt långt bort?
Nej, men det är ju de här chifséerna och de här religionsgrejerna och grupperingarna. Det tycker jag det är väldigt svårt att förstå. Mm. Det verkar väldigt präglat av stolthet och konstigheter, irrationaliteter.
Det är ju alla, men vi är ju lite grann vana vid de abrahamitiska religionerna, så även om de är annorlunda så har de liksom lite grann gemensamt. Men här är det verkligen ganska...
Visst är det så. Men sen är det ju liksom, och det skiljer också, det första när man kommer dit, man slås av EU som svensk, det är ju fattigdomen. Det är så mycket fattiga människor i Mumbai. Sen när man varit där en tid och liksom pratar med människor, så ser man ju, förstår man ju samtidigt att all den här slumbebyggelsen, det är ju en del i en utveckling där människor drar från landsbygden in till städerna. Det finns inte bostäder och då uppkommer de här spontana lösningarna. De som bor i de här områdena är ju inte utslagna människor, utan det är ju arbetande människor. Mm. Antingen för att de är gästarbetare och jobbar i Mumbai och skickar hem pengar, eller för att familjen bor där. De kan ha bott i slumområdena i flera generationer. På det positiva kontot, när man umgås med dem och när man besöker människor som man lär känna som bor i slummen, så inser man ju samtidigt att människor är människor. Det finns en oerhörd företagsamhet och en oerhörd driv också i Indien. Och det tror jag kommer att gynna dem och påverka världen.
Ja. Hur ser du på Indiens framtidsutsikter? Det blir ju en mångfacetterad fråga, men om du sammanfattar.
Jag har en optimistisk syn på detta, så tillvida att den indiska ekonomin kommer att växa, välståndet kommer att öka, människor kommer att få det bättre och medelklassen kommer att växa. Indien kommer att bli en viktigare kraft i världen. Hur det politiska utvecklas, det tycker jag är väldigt svårt att säga, och vad som händer med den här hindunationalistiska rörelsen. Och frågan är, vad händer efter Modi? Den är ju jättestor. Jag tror han blir omvald en tredje period, då kommer han ha suttit 15 år, och det kommer vara längre än någon annan indisk premiärminister har suttit, och då är han ganska gammal när nästa period närmar sig. Dock i USA hade han inte ansetts för gammal för att kandidera igen.
De har ingen term limit eller sådär?
Nej, så fungerar inte systemet. Men som du nämnde innan, så är han ju på något sätt större än sitt parti. Så jag är inte alls säker på att BJP efter Modi klara sig vidare som ett starkt parti. Det kanske, när vi flyttade dit 2012, det var ju innan Modi blev premiärminister, då var ju den allmänna uppfattningen bland statsvetare så att partiväsendet i Indien håller på att splittras upp. Att vi har alla de här regionala små partierna och att allting man kommer behöva styra med jättelika komplicerade koalitioner. Och sen dyker då den politiska talang upp och lyfter sitt parti och tar egen majoritet.
Ja, inget är så svårt att säga om som framtiden, som det brukar sägas. Slutligen, finns det något som är bättre i Indien än i Sverige som du tagit med dig eller skulle vilja ta med dig hit?
Nej, men det är det jag var inne på nyss, alltså företagsamheten, framåt, andan, drivet, känslan så här, det, inget är ju, verkligen, saker är inte perfekta i Indien, och det måste man, det lär man sig leva med. Men det finns ju en enorm förmåga att ta sig fram utan, ingen hjälper mig, men jag fixar den då, den känslan. Det är, alla har ju inte det, men väldigt många har det. Mm. Och det är slående också hur liksom chefer för de stora företagen i Silicon Valley, på företag efter företag, visade sig. Var är han född? Han är född i Hyderabad. Han är född i Madurai. Alltså det är inte ens en gång så att de är indier som är andra generationen, utan de är ju födda i Indien.
Mm. Och har tagit sig däråt. Ja. Ja. Ja, det skulle vi verkligen behöva mer av. Tack så mycket, Jonas Hellman, för att du har varit med oss idag.
Tack.
Tack också till alla er som har lyssnat. Känner du dig numera närmare nirvana, eller kanske tvärtom som Itmahoa Mbotenbaba, självplågare av att detta avsnitt handlat om Indien? Maila hur som helst tankar, synpunkter och rättelser till oss på ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.